Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu tar vi ett efterfrågat nygrepp på hur det börjar. För det var en gång en kvinna som inte längre kunde sova, kände sig irriterad och arg, tappade lusten till det hon brukade gilla och behövde en BH-storlek större. Hon straffade sig med att springa lite längre och belöna sig med ett par extra glas vin för att kunna varva ner. Och vet du, det blev inte alls bättre utan bara sämre. När en äldre kollega föreslog att det kunde vara klimakteriet så blev hon sur och förnärmad. Ja, som du kanske har gissat så är det här jag i ett nötskal för några år sedan. Innan jag fattade och bestämde mig för att ta reda på vad klimakteriet egentligen är och vad det handlar om. Och tänk om jag hade fått höra det här avsnittet när jag var på väg in i övergångsåldern. Jag önskar så innerligt få hjälpa alla er medsystrar som står på klimakteriets tröskel. Och alla ni som redan har fattat grejen kanske kan hjälpa andra kvinnor genom att berätta. Genom att kanske föreslå att det här är ett avsnitt värt att lyssna på. Så hjälp mig genom att dela, tala om klimakteriet, avdramatisera och sprid kunskapen. I det här avsnittet så har jag Sveriges kanske mest uppdaterade och erfarna gynekolog när det gäller just klimakteriet med mig, nämligen Hilde Löfqvist. Och medan vi sitter och spelar in avsnittet i Hildes kök och talar om den biologiska klockan så hör man hennes köksklocka tickande, så passande i bakgrunden. Välkommen att lyssna. Hilde Löfqvist, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden.
Tack.
Det är lite speciella förhållanden. Vi har spritat mikrofon och vi sitter på lite avstånd från varandra. Och ja, vi får hantera det här så gott det går. För vi ska prata om något som är viktigt och det är förklimakteriet. Hur ska man som kvinna veta att man är i något eller på väg in i något som faktiskt inte är något farligt och som är övergående? Och som behöver man hjälp så finns det hjälp. Men man kanske behöver lite förståelse. Och jag får många, många lyssnare som undrar, är jag där? Eller jag tror inte jag är där. Och ens, är det relevant att veta? Så lite det ska vi prata om idag.
Jag skulle nog säga att det är en flytande övergång från den fertila fasen, alltså där man kan få barn och det allt fungerar precis som en klocka med mens och med ägglossning tills att det upphör totalt. Och när detta börjar, det är ju väldigt individuellt, beror på många olika faktorer, vad man är född till eller andra sjukdomar. Och det är svårt att förutse. Men det är ju många som har funderat på detta och läkare har satt sig tillsammans och arbetat med att klassificera detta. Alltså när det börjar och när det slutar. Och framförallt också hur lätt det är att fortfarande kunna få barn. Och då har vi ju då den här första fasen. Alltså om man tänker sig, menarche är ju den tid den första mensen kommer. Och då har vi den unga flickan som inte alls är så fertil än. Alltså nu är kanske lite oregelbundna blöden. Allt mognar så kommer en lång fas i kvinnans liv där hon kan få barn och alltså bli gravid genom regelbundna ägglossningar och allt detta som sker automatiskt kan man säga tills det börjar svikta lite. Det märker hon ju knappast. Men det finns olika sätt hur man kan mäta detta och det gör man om man alltså inte har så lätt att bli med barn. Då går man ju till en fertilitetsklinik eller gynekolog och reda ut hur olika biomarkörer och hur äggstockarna ser ut och då kan man mäta. Men det kan också variera, kan en dag vara ganska dåligt och sen blir man med barn i alla fall. Så det är en flytande övergång från den här fertila fasen till den fas där det är helt omöjligt. Och det är ändå många år, kanske 10 år, tills menopausen kommer. Och menopausen är den tidpunkt där mensen har slutat. Och det mäter man först 1 år efter att den sista mensen har uppträtt. Därför det är ju definitionsmässigt 1 år utan mens. Det är menopaus. Så,
och de här olika faserna, vad ger de för symptom då? När man då börjar svikta, de flesta kvinnor vet att det börjar svikta efter 40 så är det mycket svårare att bli gravid. Men vad är det för symptom man då ser eller märker? Och är det, så att säga, är det intressant att veta att man är på väg in i det här?
Jag skulle nog tycka att det som är det viktiga är, eller det lättaste att se på, det är egentligen mensen. Mensen kan ju bli lite oregelbunden, hoppar över någon gång eller tvärtom, alltså blir mycket tätare. Det andra är ju alltså naturligtvis att mensen kan påverkas av sjukliga tillstånd. Att man kanske har olika sjukdomstillstånd som endometrios eller myom eller någonting som har hänt med din livmoder eller äggstocken även. Så att det, då ska man ju gå till läkare om man har sådana problem med mensen. Men normalt kan det hoppa över någon gång och det är ju inte hela världen. Men det tror jag att många kvinnor bara ser som, ja, varför inte? Det kan ju vara ett tecken att man inte har skött sig med sina preventivmedel. Man har glömt några piller. Men om man inte har några preventivmedel, alltså helt naturligt, då märks det ju alltså att det kan bli lite oregelbundet helt enkelt.
Mm. Och förutom mensen och den här oregelbundna eller kanske tätare eller rikligare blödningen, vad får du för psykisk och annan fysisk påverkan? Vilka andra tecken finns det förutom den här mens irregulariteten?
Jag skulle nog säga att hormonerna naturligtvis kommer lite i obalans. Alltså, det första är ju progesteronsvikten innan östrogensvikten kommer. Och där har vi ett fenomen som är mycket påtagligt hos dem som får mycket besvär. Det är den så kallade loop-effekten. Det är alltså loop, det kan ni tänka, det är som en berg- och dalbana och sen åker man runt bara. Det är väldigt bra ord, men det är egentligen bara en förkortning för något som heter luteal out of phase-effekten. På engelska. Alltså luteal fas, det är den här fasen efter ägglossningen. Alltså ägglossningen har skett och progesteron är på en hög nivå tills den sviktar när mensen kommer. Och ingen befruktning har inträffat. Men då är progesteronet oftast kanske lite lågt, men östrogen produktionen i äggstocken, den får många gånger en andra topp. Och den inträffar under den här lutealfasen, där den inte alls ska inträffa egentligen. Och även under mensen blir det ibland en topp. Och då blir det ju höga östrogenvärden som inte alls känns som angenämt. Och då blir man kanske helt i obalans och får rikligare blödningar.
Mm. Men det kan också ha psykisk påverkan.
Och det påverkar naturligtvis, ja. Det är ju, känns ju inte bra när brösten sväller och alla dessa fysiska symptom av hormonell obalans kommer fram. Alltså det är ju det att inte bara blödningar, också lite mensont och ja, ödem i kroppen och
alltså samla på sig vätska, ja, helt enkelt. Ja, men sen så har vi ju då den här psykiska påverkan som det här också för med sig. Vad skulle det kunna vara?
Jag skulle nog tro att vi alla tycker om att allt stämmer för oss. Att det är regelbundenhet, det är att vi sover tillräckligt, vi har allt som en så kallad kronobiologi. Alltså att det är en klocka i kroppen. Vi tycker om den här biologiska klockan. Alla människor, tror jag, vill ha en viss regelbundenhet. Och när den klockan plötsligt inte stämmer, det är klart att då blir man ju fundersam eller upprörd. Eller det blir ju mycket inom kroppen själv också som kommer i olag. Så det är bara en biologisk förklaring till känslor. Men känslor, det är ju återigen väldigt beroende på hur man kan tackla problem.
Mm. Och sen är det ju väldigt många kvinnor som i tidiga förklimakteriet eller perimenopaus pratar mycket om att de får sömnproblem på ganska tidigt stadium. Vad beror det på?
Ja, alltså det är ju också det här att östrogentoppar, som jag sa här förut, kan ju också ge typiska klimakteriebesvär. Alltså jag menar, då tror man att det är plötsligt att man är i klimakterie, då har östrogenbrist, men då är det ju tvärtom, att det blir för mycket av det goda. Och då sover man dåligt och svettas man och vaknar och har konstiga drömmar. Alltså när hormonerna är i obalans, då är det ju inte så bra. Då får man ju kanske söka hjälp för det.
Ja, och då är ju, när man pratar om att söka hjälp, vad kan man få för hjälp i den här fasen?
Ja, i den här tidiga fasen som jag sa, där progesteronproduktionen inte är så perfekt längre. Alltså det menar jag det här med ägglossning och ägglossningshormonet som kanske kan vara lite kortare eller lite sviktande i äggstocken. Alltså ägglossning, ni vet ju det här med ägglossningen där alltså ett ägg mognar och sen lossar det och sen bildas den så kallade gulkroppen i äggstocken där produktionen av progesteron, det skyddande hormonet för graviditeten, pågår. Ända tills kroppen fattar, aha, det är ingen graviditet. Och då kommer mensen. Alltså det är meningen med progesteron. Det är det viktiga hos kvinnan. Progesteron är en mycket viktig hormon för att hålla regelbunden mens, för att hålla regelbundenhet i kroppen. Och naturligtvis det allra viktigaste för att skydda under en graviditet så att det inte blir missfall. Och därför har vi kvinnor så mycket progesteron. Det har ju inte män. Men det här alltså sviktar i den här fasen, första fasen, långt innan det här med östrogen sviktar. Därför östrogenproduktionen, den håller på långt fram och har toppar genom att det piskas på väldigt mycket av hypofysen. Det är ju den här polisen vi har i hjärnan, den här lilla körteln, hypofysen, som håller kontroll över sina organ som den påverkar. Som till exempel påverkar då FSH som produceras i hypofysen, äggstocken. Och då blir det impulser därifrån som blir högre och högre. Och det kan man mäta. Man kan mäta FSH-nivåer och de kan vara höga. Och dessa höga nivåer, de bidrar till att äggstocken pressas som en citron. Alltså den hjälper till att det måste produceras mer. Men till slut funkar det ju inte längre. Och då kommer ju menopausen. När FSH fortfarande är högt och äggstocken inte orkar längre. Och då har man ju kommit mycket längre i klimakteriet. Och då är det östrogenbrist.
Mm. Men om vi kommer tillbaka till det här förstadiet då, när man uppenbarligen har mycket östrogen och den svajar upp och ner och fram och tillbaka. Mm. Och jag vill komma tillbaka till vilka symptom är det då, så att man förstår att här är jag. Vi pratar om spända bröst, dra på sig vätska, man kanske blir irritabel för man får en psykisk påverkan för kroppen och psyket beter sig inte riktigt som man känner igen. Man kanske börjar svettas på nätterna. Vallningar är ju någonting som man också pratar om i förhållande till klimakteriet. Dyker de också upp i den här fasen?
Ja, egentligen inte så mycket när man har väldigt mycket östrogen i kroppen. Det är mer det här psykiska, att man inte alls mår bra och kan inte definiera riktigt varför man inte mår bra. Och sömnen är naturligtvis påverkad och lusten är påverkad. Man blir ju så irriterad också på sin partner, och det tror jag många skilsmässor som kanske kan börja där. För man börjar bli lite kritisk mot allting som den andra säger.
Mm.
Ja, jag tror att vi måste ändå gå tillbaka till att allt det där psykiska har ju ändå en somatisk, alltså en kroppslig bakgrund. Och då får vi ju gå tillbaka till vad händer med våra hormoner och hur kan vi reglera hormoner? Därför då kan vi mycket väl göra någonting. Alltså när det är det här loop-effekten och så svajande och det stämmer inte alls, ja, då får man ju helt enkelt ingripa och reglera med de hormoner vi har. Och det är ju det till exempel i första hand progesteron. Och progesteron och medsystrar skulle jag säga. För det är ju gestagener som är väldigt bra i den här fasen. Och de har fått ett oförtjänt dåligt rykte tycker jag. Genom att vi bara pratar naturliga hormoner hela tiden.
Mm. Så då gestagen... kan vi lägga till där att när vi pratar progesteron så pratar vi om den kemiska förening som finns i vår kropp naturligt. Och gestagen är då en, kan man säga, en kemiskt helt igenom kemiskt framställd som kanske är också lite potentare, ja, än det naturliga progesteronet.
Den kemiskt förändrade progesteronmolekylen helt enkelt, och nya egenskaper och utprovat för att hjälpa till att blödningarna ska regleras. Det är ju det stora syftet, att blödningar ska regleras och att det är ett preventivmedel. Och att det behandlar sjukdomstillstånd som uppstår hos kvinnan, som till exempel endometrios, cystbildningar, liknande. Men där har vi ju detta med blödningarna. Därför det är ju den här loop-effekten och konstiga blödningar, långdragna, korta, täta blödningar. Där ska man ju ingripa med något som hjälper till att den här blödningen blir lite mer reglerad. Alltså antingen kommer varje månad, och då ger man, alltså då förstärker man helt enkelt den här egna effekten av det här progesteronet som jag berättade förut, från ägglossning till mens, alltså 10 dagar, 12 dagar kanske, och ge varje månad ett litet stöd helt enkelt. Så då blir det ju en helt annan reaktion också i målorganet livmodern, så att det blir en mogen mens, så att det återkopplar igen till hypofysen, då polisen där uppe i hjärnan, att allt är i sin ordning igen. Och då kan man ju ibland helt enkelt med sån här rensning åstadkomma en ny start, att kroppen sätter igång av sig själv, så man behöver inte göra så mycket mer. Det är ju så skönt att man inte behöver behandla hela tiden.
Nej, men och då en rensning, då menar du att man ger en kort sån här gestagenkur?
Kan man göra.
Och då tror jag så här, att väldigt många kvinnor går till gynekologen och säger så här, vad finns det för hjälp att få?
Mm.
Och då får man i första hand ett kombinationspiller där du har både östrogen och gestagen. Och det låter ju helt galet i den här
fasen.
Nej,
men det får man inte i den här fasen. Alltså, det är fel. Man ska inte ge sånt med östrogen då. Alltså, om man har såna här oregelbundna besvär, då måste man ju först ge en kur för att få ordning på det hela igen. Och se till att i den här tidiga fasen, vi pratar fortfarande om mycket tidig fas i hela det här, övergångsfasen av kvinnan från hormonsvikt till att det är helt slut. Alltså. Och där ska man bara ha en kort kur. Jag tycker en restart, eller det som man kallar det, vore ju väldigt bra, att kroppen hoppar igång själv. Därför ingen vill äta onödigt mycket med hormoner. Det är ju skönt att kroppen själv kan komma igång igen, tycker jag.
Mm.
Men då är det ju så att då borde man ju vara uppmärksam och se när nästa gång kommer. För det kan mycket väl vara att det fungerar kanske 3-4 månader, sen är det ju igång igen. Och sen har man ju ändå koll på livmodern och på äggstockarna, det är ju inte några andra sjukdomar.
Mm.
Och sen finns ju något som är mycket förnämligt som jag tycker kan hjälpa många kvinnor som har mycket blödningar, som kanske får en järnbrist på grund av sina problem i den här fasen. Då ska man sätta in en hormonspiral om det går. En hormonspiral har ju då i så fall den funktionen att hela tiden hålla livmoderslemhinnan nere så att den inte byggs upp så mycket för att den inte ska blöda så mycket. Och till slut blöder man ingenting och då får man ingen järnbrist och då har man egentligen lugn och ro inför stormen med östrogenbristen.
Mm.
Därför östrogenbristen, den är ju naturligtvis lite svårare att se med de kvinnor som inte har en livmoder kvar, som är opererade eller som har en hormonspiral eller ja, av någon annan anledning inte har så regelbundna menstruationer. Som, det finns ju ett tillstånd där det är väldigt oregelbundet som PCOS, men det är ett speciellt tillstånd.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Är p-piller ett alternativ i den här fasen?
Ja, alltså p-piller kan ju också vara väldigt bra. Alltså allt som håller den här slemhinnan nere, det är allt som reglerar hela tiden.
Och hålla slemhinnan nere handlar bara om att reglera mensen så att den inte blir okontrollerad stor blödning i just den här fasen.
Det är det. Och så kan man ju säga så här, hormonspiralen, den påverkar slemhinnan. Sen har vi nästa, det är minipiller. Det finns mycket svaga minipiller som påverkar också mest slemhinnan. Så har vi lite starkare p-piller som även påverkar ägglossningen. Sen har vi kombinerade p-piller med östrogen och progesteron liknande som då är ovulationshämmare, alltså ägglossningshämmare. Det är meningen att de dämpar äggstockarna så att äggstockarna bara vilar. Och då styr man ju, då, det säger jag, då sätter man på locket. Och det är naturligtvis en förnämlig, ett förnämligt sätt att reglera. Men det är många kvinnor som inte tycker om det här starka påverkande, för det har ju i sig återigen biverkningar.
Mm, och sen blir det ju alltid en dag när man ska sluta.
Ja.
Och då, vad händer då? Det är svårt att säga.
Ja, då har man kanske kommit över den här perimenopausen, alltså den här jobbiga tiden. Och då kommer man direkt in i östrogenbrist. Och då kan man ju gå vidare med kombinerade preparat som är skonsamma för kroppen.
Mm. Okej, okay, så egentligen så kan man sammanfatta det här som du sa nu, med att om man inte lider av oregelbundna och tunga blödningar som påverkar humör, sömn, svettningar, alltså har man inte det här, då behöver man inte bry sig om den här fasen.
Ja, det är en naturlig del i en kvinnas liv.
Ja. Mm. Och vad finns det förutom det här med att gå till en doktor och be att få någon form av hjälp i den här fasen? Vad kan man mer göra för att lugna eller förbättra symptomen och hur man uppfattar och hur kroppen reagerar på det här förklimakteriestadiet? Vad är viktigt att tänka på ur livsstilsfaktorer?
Ja, alltså, jag tycker ju från början är det ju så viktigt att hålla en rätt livsstil, att inte röka, att äta sunt och träna lagom eller det som du tycker om, att ha sociala kontakter, att ja, helt enkelt vara positiv människa och mental balans, allt detta som är så väldigt, väldigt viktigt för välbefinnandet. Det gäller ju under hela livet. Mm. Och speciellt i en fas där det börjar lite med gungning. Och hormonerna, det är klart, den kommer i obalans, det vet vi. Och det kan vara tillfälligt och sen repa sig igen. Men det, onekligen går det bara åt ett håll. Alltså vi blir äldre, vi tappar mensen och vi har helt enkelt i hela vår kropp sedan en östrogenbrist. Det är bara ett håll. Vi kan inte hålla oss evigt unga. Men i detta måste vi ju lära oss leva med den här övergången. Och vara medvetna om alla stadier ändå. Och vara uppmärksamma naturligtvis på kropp och själ, och när man inte mår bra, ja, då måste man granska sig själv först, vad kan det vara för fel? Men sen ska man ju ta hjälp också, tycker jag. Det är väldigt viktigt att man går till någon som är kunnig och kan hjälpa en på vägen.
Mm. Men jag tänker att en del kvinnor hamnar lite fel här, för att man förstår att någonting är fel, man mår inte bra. Och så vill man ha någon form av hjälp och så går man till sin husläkare och säger, jag mår inte bra. Jaha, vad är det som är fel på dig då? Ja, nej, men jag kan inte sova längre och jag är arg och jag är irriterad och ja, hur har du med mensen, kanske du får en fråga då i bästa fall. Mm. Ja, nej, men det är ingen fara med den. Eller jag menar, man byggs in i det här under många år. Väldigt många kvinnor berättar ju hur de efter sin sista graviditet så att säga aldrig egentligen kommer tillbaka till en normal menstruation, för den blir rikligare, man har mer PMS, man mår, alltså det blir aldrig riktigt bra. Det kanske beror på att vi tenderar att skjuta det här lite för sent i livet. Mm. Så jag tänker att det är så lätt att man hamnar fel redan från början.
Mm. Men då ska man ju ha hjälp med hormoner, det tror jag nog. Alltså, om man har så mycket besvär som du beskriver här, alltså, då är det självklart att det finns mycket bra hjälp att få idag. Tack och lov. Och då ska man ju inte vara orolig och säga att hormoner är farliga. Då finns faktiskt mycket hjälp. Som jag berättade förut, att det beror ju på symptomen. Det är så svårt att säga generellt. Mm. Men då ska man ju söka för detta. Och gynekologen borde ju vara inblandad i mycket tidigt skede. Och det är vi också. Det är bara, om man går till gynekolog och har en väldigt kort tid och säger, jag har blödningsrubbningar. Ja, då är det ju att man behandlar bara symptomet och kanske inte helheten. Det är ju det. Alltså, man borde ju ha mycket mer tid att prata om allt annat, vad man kan utöver det här göra. Det är ju livsstilsprat måste man ju ha. Och där, alltså, men gynekologen kan ju i alla fall hjälpa till med hormonbehandling eller operativa ingrepp om det är nödvändigt. Alltså, vi har ju ändå kunskap och möjlighet att se vad man kan hjälpa till. Just därför att könsorganen är ju det vi har som sviktar och som där det blir krångel.
Mm. Men du rekommenderar alltså starkt att det är en gynekolog man ska se till att träffa i den här fasen. Har man strul med sina blödningar som påverkar allt från psyke till andra kroppssymptom, så ska man försöka komma till en gynekolog, även om det betyder att man måste flytta på sig fysiskt till en annan stad eller någonting.
Ja, det finns många gynekologer i Sverige. Vi är över 2000 tror jag i SFOG. Alltså det är ju väldigt många gynekologer. Mm. Men det är kanske inte alla som arbetar med klimakteriet så särskilt mycket. Men det, vi alla kan ju ändå det här med olika faser i livet och hur man kan behandla med hormoner.
Mm. Okej, okay. Bra. Då tänker jag att vi ska gå in på det. Du träffar ju så otroligt mycket kvinnor. Och vad upplever du att kvinnor kommer för? Vad är det som får dem att söka?
Ja, till mig kommer ju de flesta kvinnor därför de tror sig ha klimakteriebesvär. Och det är ju någonting som är en viss ålder. Det kan börja tidigt. Det kan vara sent, men det är ju, ja, mina patienter är ju oftast mellan 40 och 60 år. Och vad de söker för, det är ju allt ifrån sömnproblem och svettning och vallningar och blödningar och allt vad som kan inträffa i den här fasen.
Ja.
Och att mensen uteblivit länge.
Ja.
Och de söker för att få hormonell behandling hos mig. Mm. Så är det.
Mm. Okej. Om man då ska ge sig in i det här med att ta hormoner, oavsett om man nu är i den här absolut första fasen eller i lite kanske senare, vad ska man tänka på? Vilka symptom är det som man ska faktiskt fundera på om man överhuvudtaget ska ge sig in i det? Det är ju trots allt i Sverige fortfarande en väldigt, väldigt liten procent av alla kvinnor som tar hormoner. Vi vet att ungefär 80% har någon form av besvär. 20% får segla sig igenom det här. Mm. Men fortfarande så är det någonstans bara runt 7% som tar någon form av hormonpreparat. Nu pratar vi inte om p-piller och spiral.
Ja, jag tycker ju ändå, det första jag möter är ju ändå en viss oro. Och att man inte vet riktigt vad som händer med mig. Det har skett en förändring och den här förändringen är påtaglig. Och förändringen förknippad med hormoner har man hört talas om. Men vad är det då med hormonbehandling? Är det så farligt? Det har ju hörts mycket om rykten om cancer, bröstcancer, hjärt-kärlsjukdomar. Allt ska jag förhindra hjärt-kärlsjukdomar med att börja tidigt. Eller tvärtom, får jag lättare kärlsjukdomar? Benskörhet, oj, det är ju också någonting. Eller om mensen upphör redan tidigt, oh, då får jag kanske demens. Alltså det är väldigt mycket som har cirkulerat runt och gett kvinnan oro och ångest. Vad gör jag rätt eller fel? Så att jag tror ändå i första hand är det naturliga fenomen som skapar ändå väldigt mycket ångest idag. Därför det är så mycket som sägs och skrivs om detta. Och man bara tänker sig att det är så i alla årtusenden att kvinnan har gått igenom det här. Det är bara att nu tänker vi mycket mer och vi vet också mycket mer. Men vi kan också göra mycket mer. Och jag säger också att kvinnor idag har en alldeles för hög arbetsbelastning. Belastning överhuvudtaget med allt vad en kvinna ska göra, både hemma och på jobbet. Och det förväntas att kvinnan är fullt arbetsför ända tills hon går i pension. Det är så mycket som en kvinna bara tar på sig utan att säga nej. Och där kommer vi till en punkt. Alltså det att säga nej, det har vi inte lärt oss. Vi är inte uppfostrade så, tror jag, vi kvinnor.
Mm.
Och där måste vi kanske lära oss. Ja, nu ska jag granska mig och mitt välbefinnande. Nu ska jag göra något åt. Och där har vi olika metoder. Då menar jag det inte bara hormoner. Det är mycket livsstil. Och vad man kan göra utöver. För att i den här fasen där det naturliga börjar gunga ändå kan accepteras och anpassas i det normala livet.
Mm. Slutligen så vill jag lite bara beröra det här med dels om det spelar någon roll vad man är i förhållande till menopaus och klimakteriet. Spelar det någon roll? Behöver man veta det?
Ja, det tror jag det ska vara ganska bra. Därför om du är 40 år och inte haft någon mens på ett år, då borde du ju veta att du är i menopaus. För annars missar du ju det här med hormoner. Du måste ju alltså i alldeles för tidig menopaus få hormoner för att förhindra sena följder av en östrogenbrist. Det har vi pratat om förut, tror jag.
Mm.
Så där har du mycket klart och tydligt. Sen har vi många kvinnor, tror jag, som missar en järnbrist. Hur många kvinnor går omkring och blöder mycket? De fattar inte ens att de blöder så mycket. Därför, ja, de har kanske tampong och binda och blöder på natten. Eller har en menskopp, ja. Alltså, men det är också en jätteviktig sak. Och sen naturligtvis att det här slitsamma i förhållandet. Om det är så att man psykiskt mår dåligt. Det är klart, det kan vara allt möjligt annat också som är belastande. Men det måste man veta, att depressioner är 3 gånger så vanliga i perimenopausen. Alltså det är så en sårbar fas i livet. Där också andra sjukdomar kan poppa upp. Och då kanske bäst att man får balans med hormonerna först innan man ger antidepressiva. Men om man måste ha antidepressiva, ja, då får man ju ta det också. Så att man inte missar allt annat.
Okej. Sen är det ju många kvinnor som önskar att man bara kan få ta ett prov. Och sen så får man veta, så här är det. Här är jag.
Det är quick fix. Det tror jag inte på.
Nej.
Alltså, jag tror inte heller det är bra att man bara själv testar hela tiden. Det är bättre att man gör det i överenskommelse med sin läkare. Enklare. För dessa självtester, det ger ju bara ett svar för ögonblicket. Och dessutom är det blodprover som visar flödet i blodet och inte i receptorn. Alltså det är en transportsträcka man visar. Och för tillfället. Det finns ju också sofistikerade, mycket dyra prover som sofistikerade labb propagerar för. Men jag tycker väl att varför ska man göra det? Man måste ju få ett svar då av någon som är kunnig att interpretera det här provet. Och där kanske man inte kommer så långt. Det är viktigare att man gör det i samråd med läkaren.
Mm. Och när man då kommer till en läkare så finns det ju ibland ett motstånd till att ta prover. Man vill gärna som kvinna veta att jag vill veta vad jag är, jag vill veta hur det är. Tala om för mig, var är jag med hjälp av de här proverna?
Alltså det råder ju ganska mycket missuppfattningar om det här med värdet av prover. Alltså har du ett högt FSH, till exempel follikelstimulerande hormon som piskar på, som jag sa, den ena dagen. Då kan det vara helt annorlunda och efter några dagar igen. Det har lugnat ner sig. Så att det är ju återigen att det måste man se i sitt sammanhang. Och så måste man ju ta om det här provet om man är osäker. Jag tycker att man måste ha en indikation för proverna. Och det får man ju först när man har sett helheten. Mm. Vad som behövs. Och inte bara börja med prover.
Jag tänker så här när jag lyssnar på dig, eftersom vården ser ut som den gör och tillgången till en gynekolog, man kanske får en kvart om året eller 20 minuter om året i bästa fall. Då tänker jag att det här med självskattning blir en väldigt viktig del. Och jag vet att du, när du jobbade med din privata mottagning i Katrineholm, så hade du jobbade mycket med, och det gör du även idag där du praktiserar, att du använder mycket sådär att man ska svara på ett antal frågor. Finns det anledning att som kvinna börja föra dagbok och teckna ner och försöka egentligen reda ut vad det är som stör en och hur man mår egentligen och så? Jag tänker att det kunde bli någon slags självskattnings...
Det är säkert bra. Det tycker jag låter väldigt bra, att man för dagbok, att man är medveten om allt det här. För dagbok, det är mycket bra metod att kunna granska sig själv. Man skriver ner när man är i ett tillstånd av uppror kanske, och sen läser man det man har skrivit dagen efter, och då mår man ju mycket bättre redan. Så det, dagbok är utmärkt. Det skulle jag rekommendera alla människor, verkligen. Och sen är det ju då, den mensapp är ju inte fel, då skriver man ju upp eller får man ungefär uppfattning när mensen kommer, hur många dagar man blöder, om det verkligen stämmer. Därför det är alltid den första frågan hos gynekolog, ja, hur har du haft det med din mens? Och förut, det har jag glömt. Ja, just
ingen
det.
Aning.
Nej. Men det är bra när man kan titta på sånt här. Mm. Och sen det med mindfulness. Det är naturligtvis självklart att man kan hjälpa sig själv en del under den här svåra tiden. Och skriva upp hur man mår och hur, ja, alltså belöna sig själv. Och det finns så mycket bra i det avseende. Så att man inte behöver känna sig sjuk och söka vård alltid. Men jag pratar ju mycket om det här, om det gynekologiska problemet. Alltså om det blir problemet med blödningar och allt det här som påverkar kroppen, då har det naturligtvis någonting som är i obalans som man kan hjälpa till att rätta till.
Mm.
Och då är vi ju bra till att hjälpa, tror jag. Vid gynekologer eller andra läkare. Det finns ju andra besvär under den här tiden. Alltså sköldkörtel eller högt blodtryck. Alltså allt möjligt. Och sen tänk på att det är viktigt att man inte röker. Och att man håller ändå vikten så genom alla år. För det är en sån stor risk att man går upp i vikt under den här fasen i livet.
Okej, Hilde. Vad bra.
Vi är alla olika. Det kan man ju bara säga så. Att vi är olika hur vi tacklar problem. Men man ska inte vara rädd för att söka. Och man kan lära sig mycket själv, tror jag. Genom att granska sig. Och jag tror det här var en bra idé, det här med dagbok. Inga dumt alls.
Mm.
Och då kan man ju granska sig själv. Och komma på hur man ska göra.
Mm. Ja, men bra. Tusen tack, Hilde Löfqvist, min favoritgynekolog. Du är inte min gynekolog, men du är min favoritgynekolog ändå.
Tack, tack.
Tack för att du tog dig tid idag. Ja, där har du det. I alla fall en del av sanningen. För vi är alla unika, olika och allt passar inte in på alla. Men det finns garanterat bitar som passar in på dig. Lyssna gärna på avsnitt 122 för mer om blödningar där jag har med mig kvinnokliniken. Hilde hittar du i avsnitt 22, 106 och 107 när vi pratar bland annat om bioidentiska hormoner, hormonbehandling och många andra vanliga frågor som dyker upp. Och Hildes bok Hormonkarusellen vill jag också varmt rekommendera för alla kvinnor oavsett var du befinner dig. Läs mer på hormonkarusellen.se. Livsstil har vi talat otroligt mycket om i stort sett varenda avsnitt så dyker det ju upp hur viktigt det är och vilket stort ansvar vi har att ta hand om oss för att må så bra som möjligt. På klimakteriepodden.se så hittar du alla avsnitt och kan bläddra bland dem och läsa lite mer om deras innehåll om du tycker det är mer överskådligt än i din poddapp. Vi ska tala om oro och ångest i nästa avsnitt med samtalsterapeuten Carina Landin. Och det kommer ge många intressanta insikter och handfasta grepp i den märkliga tid vi lever i just nu. Men också med anledning av klimakteriet och den resa vi alla genomgår så högst personligt. Tack för att du har lyssnat på Klimakteriepodden idag och välkommen snart igen. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så mejla på info@klimakteriepodden.se och du hittar mig också under Klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Sköt om dig och välkommen att lyssna när du vill. Hej då!
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.